Iste, kära vänner. Det är gott. Ja, en dag som denna när det är varmt ute så är jag så himla glad att jag har gjort eget iste. Det är så fruktansvärt lätt ju. Ja, man kan ju till exempel göra det enligt det enkla recept som finns på foodpharmacy.se om du söker på iste. En lite kallt vatten, 3 teskedar grönt te, ja, välj din egen favoritsmak. Några myntakvistar, en skivad citron. Blanda vatten, te, mynta och citronskivor i en kanna. Låt stå och dra i kylen i cirka en timme. Sila bort tebladen men behåll gärna några citronskivor och myntakvistar i glaset. Servera gärna med is. Mums!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk.
Det här är Food Pharmacy-podden.
God morgon Mia.
God morgon.
Idag så ska ju vi faktiskt få äran att låta våra lyssnare lyssna på ingen mindre än Henrik Ennart, vår gästskribent.
Mm, så spännande.
Vi har intervjuat Henrik. Han har ju tyvärr inte kunnat skriva så mycket på foodpharmacy.se under våren. För han har ju faktiskt bevakat covid-19 för svenskan.
Ja, precis.
Det som jag tycker har varit intressant är när vi har talat med Henrik. Han har ju precis som vi gått och förlurat på det här med att det har varit enbart egentligen fokus på hur vi ska minska smittspridningen genom att hålla avstånd och tvätta händer och isolera oss och så vidare. Och det är ju jätteviktiga frågor såklart. Men minst lika viktigt är ju faktiskt hur vi kan förebygga för att vi ska bli allvarligt sjuka om vi väl drabbas av covid-19.
Ja, men verkligen. Det har jag ju skrivit om faktiskt på vår blogg också.
Jag tänker att man slår 2 flugor i en smäll. För det handlar ju faktiskt inte bara om att förebygga att bli allvarligt sjuk i covid-19. Utan det handlar ju faktiskt om att förebygga att bli allvarligt sjuk av ett annat virus. Eller i någon annan livsstilsrelaterad sjukdom till exempel.
Precis.
Jag tycker att det var väldigt intressant när vi talade med Henrik. Jag tänker att vi ger intervjun i sin helhet, så får lyssnarna själva ta del av Henriks intressanta reflektioner. Vad säger du?
Helt enig. Rätt beslut.
Och det är ju coronatider, vilket innebär att denna intervju är inspelad över nätet via Zoom. Och om inte uppkopplingen är perfekt så blir inte heller ljudkvaliteten perfekt. Denna gång så var inte uppkopplingen perfekt, men jag tror att ni kommer att stå ut ändå, för det är nämligen en vansinnigt intressant intervju.
Hej Henrik Ernert. Välkommen till Food Pharmacies podd.
Tack så hemskt mycket.
Du är ju en av våra mest uppskattade gästskribenter. Tyvärr har ju du inte haft så jättemycket tid att skriva den här våren som gästskribent hos oss.
Nej.
För du har ju hållit på med corona, eller hur?
Jo, jag jobbar ju som journalist, så att jag har jobbat en hel del under våren här, mars, april, maj med coronan på olika sätt.
Hur har det arbetet varit, tycker du?
Alltså jag har ju jobbat mest med man kan säga, försöka liksom dels kartlägga viruset, följa forskning kring viruset och även liksom hur man inom då vården jobbar med det. Så det är väl de huvudsakliga infallsvinklarna som jag har haft. Sen har det ju varit, jag har inte liksom varit så väldigt mycket inblandad i den här dagliga rapporteringen från Folkhälsomyndighetens pressträffar och så här. Men pratat runt många olika forskare och upprepade tillfällen och så här.
Någonting som har slagit mig under den här rapporteringen har ju varit precis det som du skrev din senaste krönika hos oss om, nämligen att det har varit mycket fokus på att vi ska tvätta händerna och hålla avståndet. Mm. Men man har inte talat så mycket om vad vi själva kan göra för att påverka vår egen hälsa. Inte bara för att få starkare motståndskraft mot virus, utan även egentligen mot alla sjukdomar. Vad tänker du om det?
Jag tycker att det är ju i hög tid att lyfta även den delen i det hela. Det är självklart så att i ett akut smittspridningsläge då, så tänker man väldigt mycket på att tvätta händerna och hålla social distansering. Och det är de grundläggande sätten att motverka en smitta. Men det är ju slående, tycker jag, det nämner jag i den här krönikan, hur man då i bland annat från WHOs sida, Världshälsoorganisationen, och även i ett stort antal andra länder som lyfter fram mer av det här med folkhälsan också. Så jag tror att i grunden ligger ju här att man väntar på studier. Man kan hela tiden säga att vi vet inte exakt hur mat och motion påverkar just covid-19, eftersom de studierna inte har hunnit komma fram än. Men från WHOs sida så har man dragit den slutsatsen då att man kan lägga pussel då utifrån den kunskap som finns från tidigare virus, tidigare liknande virus och tidigare pandemier. Och där säger man ju i deras guider och så här att det är social distansering, tvätta händerna och sund livsstil. Var ett bra, motionera, kom ut i solen. Och det är egentligen det som jag reagerar mot, att i Sverige så har man liksom klippt av den där meningen som upprepas internationellt och fokuserar bara på smittspridning.
Mm. Varför tror du att man gör det? Varför tror du att Folkhälsomyndigheten har glömt mat och motion?
Det kanske helt enkelt är så att det finns ingen riktigt bra reglering i Sverige av de här frågorna. Det finns ingen riktig samordning. Det ska vara Folkhälsomyndigheten, men Sverige tillhör till exempel de få länderna i världen som inte har nationell handlingsplan mot fetma. Alltså de här frågorna kommer hela tiden i bakvattnet. Jag tror att det finns många som jobbar inom sina egna stuprör, kan man säga. Då på Folkhälsomyndigheten så har man ju en stor grupp som är från det tidigare smittskyddsinstitutet då, och hela ledningsgruppen, och i stort sett alla de här som är med på pressträffarna, det är ju från det gamla smittskyddet. Medan det som tidigare var Folkhälsomyndigheten, eller Folkhälsoinstitutet menar jag, de slogs ihop för några år sedan. Det är numera en avdelning, jag tror det är 16 enheter på Folkhälsomyndigheten, som dessutom jobbar med spelberoende. Så det är en fråga som inte riktigt har lyfts, och det är ju ytterst en politisk fråga. Det är ju inte myndigheterna i sig som sitter och bestämmer det, utan de som är med på de här pressträffarna, Livsmedelsverket, som har knappt sett skymten av. Jag har inte gjort det i alla fall, de kanske varit med i något tillfälle. Socialstyrelsen har inte lyft de här frågorna, så vad jag har sett, särskilt mycket. Det finns ju med om Region Stockholm och Folkhälsoguiden. Där, om man tittar där så kan man hitta rapporter. De ligger ganska djupt ner i nätverket. Men där kan man, om man är en entusiastisk sökare efter information, då, hitta om nyttan av att äta och motionera. Och så här. Men det är verkligen ingenting som lyfts fram tydligt.
Vi kan ju läsa mycket om att man har vetat att det ska komma pandemier. Och det här är, man säger att covid-19 inte är den sista pandemin som kommer till oss. Mm. Jag tänker hur man kan förebygga inför framtiden vår egen hälsa och det vi kan göra själva. För vi blir ju lite tagna på sängen med att vi kanske är lite bortskämda med att det nästan alltid finns något piller man kan ta.
Ja,
och så kom
ja,
det ett virus och så fanns det inget piller att ta. Det tänker jag kanske ändå öppnat ögonen på många människor att det kan vara bra att förebygga ohälsa själv. Att det är en god investering inför framtiden.
Jo, men man kan ju konstatera det som flera internationella forskare och kända forskare från Harvard, bland annat Harvard University i Boston, och på andra ställen konstaterat att även om vi fortfarande då inte vet om till exempel bra mat och motion kan påverka covid-19, så vet vi att det kan påverka praktiskt taget alla de riskfaktorer som ju nu vi utkristalliserat sig för covid-19. Att det, alltså bra mat och motion, det kommer liksom aldrig att stoppa ett virus, men det, i väldigt många liknande sjukdomar så kan man säga att det påverkar hur länge man är sjuk, hur svårt sjuk man blir. Och det är ingen garanti, det är inte som ett vaccin, men det är att man, liksom, man ger sitt eget immunförsvar bästa möjliga förutsättningar. Då. Och framförallt om man har en brist. Och det är ju det är kanske det jag reagerar allra mest på, att man inte fört upp den här diskussionen om nutrition och mat och så här på äldreboenden. För där vet man ju sedan tidigare. Bland annat Yngve Gustafsson, den här professorn i Umeå, de har gjort studier som visar att ungefär en tredjedel av alla äldre på äldreboenden lider av näringsbrister. Och det är någonting som skulle gå i väldigt många fall att lösa ganska snabbt genom att fokusera på mat.
Och vi vet ju också att sund mat och livsstil kan stärka immunförsvaret faktiskt redan på kort sikt.
Det är absolut så att man kan påverka på kort sikt. För jag har själv läkare i släkten och de tänker så här, ja, men det är lätt att man då tänker som läkare att det här är någonting på lite längre sikt eller medellång sikt, att man kan påverka om man är överviktig till exempel. Men det här är någonting som faktiskt även går att påverka på kort sikt. Och när det gäller större operationer till exempel i Sverige så brukar många regioner då dela ut informationsbroschyr då om hur man kan förbereda sig inför operationen genom att på olika sätt ändra levnadsvanorna. Då. Och det är ju givetvis för att man då ska öka förutsättningarna för en lyckad operation och snabbt tillfrisknande. Det finns när det gäller tarmfloran som ju vi båda har varit inne och tittat på mycket genom åren. Alltså, så finns det ju studier från Chicago som är jätteintressanta där man sett att om man går in då i bukoperationer då, och framförallt i operationer när man går in i tarmen, så är överlevnadschanserna avsevärt större om man har ätit fiberrik kost bara några dagar innan operationen. Så att, sen återstår ju att se kopplingen då. Gäller hur, alltså verkligen se studier som visar att det här gäller covid-19, men vi vet det generellt, så vet vi att så här hänger det ihop. Så att det är verkligen, det skulle nästan vara överraskande om det var tvärtom just när det gäller covid-19.
Du skriver också i din senaste krönika, om du går ut så rör du dig och motion i lagom dos stärker ditt immunförsvar. Den kopplingen är säkerställd de senaste åren. Dessutom får du sol på dig och då bildas D-vitamin, och D-vitamin är nödvändigt för ett väl fungerande immunförsvar. Och sen pratar du om att en varierad och näringsrik kost och god sömn kommer, utan allt det här så kommer inte cellerna i din kropp att fungera på bästa sätt. Och det gäller alla celler, inklusive de som finns i vårt immunförsvar. Det är en väldigt bra sammanfattning och rätt enkelt, tror jag, för de flesta att greppa.
På ett sätt är det väldigt komplicerat, på ett annat sätt inte. Det är ganska enkla förhållningsregler som... Man kan väl säga att den största risken är ju med brister. Att om man redan från början äter väldigt bra och man äter väldigt varierat, så kanske nyttan av att äta ännu bättre, den är något mindre än om man från början äter väldigt dåligt. dåligt. Va? Och det, eller, alltså, men man behöver inte äta väldigt dåligt heller. Utan det, alltså, för vissa av de här vitaminerna har vi brist på i Sverige. Många av oss. Va? Det är vitaminbrist på våren. Liksom, vi har... Det är många, det är väldigt vanligt, va? Och vissa mineraler är det väldigt många som har brist på, och inte minst äldre då, som kanske då tappar aptiten men också får sämre upptag av, ja, det kan vara helt vanliga saker då, som protein och energi. Jag menar, energi är ju, utan energi så fungerar inte heller cellerna, va? Så det gäller ju verkligen att äta sig mätt också i en sån här period, va? Man inte bara äta liksom, fokusera på vitaminer. Man behöver de här grundstolparna också i sig. Och kolhydrater och protein.
Ja. Nu när stora delar av världen har varit i så kallad lockdown. Då man faktiskt inte har kommit ut och fått den här vardagsmotionen. Om man inte fått solen och D-vitaminet. Och dessutom så har jag sett läst i alla fall om studier som visar att när man går hemma så är det lättare att äta mer skräpmat. Dels att äta mer än vad man behöver och mer dålig mat. På det sättet känns det ju extra viktigt att informera om vad man själv kan göra under en lockdown för att ta hand om sin hälsa. Har det gjorts i andra europeiska länder, vad du vet?
Som jag uppfattat det så har det gjorts ganska mycket. Sen har man ju haft en hårdare lockdown givetvis då i nästan alla länder jämfört med Sverige. I Sverige har vi haft fördelen att vi har kunnat gå ut. Och det, jag föreställer mig att det inte bara är ekonomiska skäl till det, utan att det är samhällsekonomiskt, utan att det också faktiskt är för att det är bra för oss att komma ut och röra på sig och i solen. Men det kan jag också sakna, att man faktiskt berättar då på de här dagliga pressträffarna att det är en stor poäng med detta, att det inte är lockdown. Det är att vi kommer ut, att det är bra för hälsan. Så att det, men annars så tycker jag att det går, man kan, vem som helst kan gå in på olika hemsidor från myndigheternas sida, i motsvarighet till Folkhälsomyndigheten i andra europeiska länder, och se att man har generellt ganska mycket information om detta, att äta sunt. Och risken är ju att man äter sämre när man äter hemma, och det gäller ju också, jag menar, jag har ju ungar som går på gymnasiet, de får ju mycket mer varierad mat, måste jag ju erkänna.
Och om man sitter och lyssnar på det här nu och tänker att ja, men jag måste ta tag och göra någonting åt min livsstil för att förebygga min egen hälsa. Vad är dina bästa tips för någon som inte vet var den ska börja men ändå vill göra något?
Ja, men jag tror att det är viktigare att vara hyfsat bra på allt. Just det här att vara lite lagom bra på allt. Det gäller ju, det är inga hemligheter. Det är ju, alltså om man är en total softpotatis, så upp och gå lite och röra på sig lite grann. Va? För att det är de första stegen som är mest, det är de som betalar sig absolut mest om man inte har rört sig någonting alls. Mat, så är det just det här, det är att äta mer fiberrikt, försöka få lite, jag menar, få fart på tarmfloran med fibrer, med lite mer grönsaker på tallriken, lite mer, och gärna fullkorn, gärna annat som är fiberrikt, och gärna lite, byta ut vanliga yoghurt mot lite kefir eller någon annan med levande bakterier. Ja, det är inga jättesvåra saker där. Och sen är det de här vanliga sakerna som att sova bra och försöka stressa ner, inte stressa för mycket.
Det är väl någonting i och för sig som kanske har blivit bra, som många som jag känner upplever det, att corona har gjort att tempot i samhället har lugnats ner lite. Sen kanske det å andra sidan är många som känner en stress inför själva coronan. Men att arbetsplatser och så, det har blivit mindre press och stress där. Det måste ju ändå kunna anses som bra.
Det tror jag, och just det här att det kommer ju att bli ett väldigt spännande att se efter coronan hur mycket av det här som lever kvar. Liksom om man bara plötsligt återgår till de gamla vanliga hjulspåren då. Eller om till exempel det här med att ha Zoom-möten på video och så här, videolänk och så här, det kommer säkert bli mycket vanligare än det var innan, bara av det enkla skälet att folk har lärt sig tekniken och känner sig trygga med den då. Så att om man spar ganska mycket tid på det och inte har mycket restid in och ut ur städer och så här, så att det vore väldigt positivt om det kan få den effekten.
Hur ska man nå ut med den här informationen till, jag menar, det är en sak de som själva har sökt sig till, till att läsa dina artiklar eller besöka vår blogg eller lyssna på den här podden, men hur ska man nå ut till, till alla människor som verkligen behöver den här informationen om hur otroligt viktigt det är att se över sin livsstil? Många människor tror ju att de inte kan göra någonting mer än att tvätta händerna och hålla avstånd och hoppas på det bästa.
Jag är rätt övertygad om att när de här folkmyndigheterna har fått samla ihop sig till hösten, då kommer de att börja gå ut med det här. Det sker väldigt sent. Mm. De borde ha gjort det för länge sedan. De vet att de borde gå ut med det här, men jag frågar mig inte riktigt. Jag är fortfarande lite undrande varför det inte sker. Det här är ju någonting som inte ska inte behöva vara sådana som jag som talar om det här. Det här ska vara någonting som talas om av Folkhälsomyndigheten på de dagliga pressträffarna, för det här är fullständigt basic. Det är liksom fullständigt grundläggande. Det är dessutom så att det här finns med de här. Det finns ju Socialstyrelsens riktlinjer för prevention, och jag kan inte namna på riktlinjer, men det kan jag kolla upp.
Men,
när det gäller levnadsvanor, det här finns ju med där med att äta, att ha en sund kost och sund livsstil och så här. Så att det här är liksom inga hemligheter. Va? Det finns ju olika så här program inom kunskapsstyrningen för svensk sjukvård, så finns ju de här olika programområdena. Där finns ju ett programområde för levnadsvanor, och det är totalt överlappande även där. Va? Så att det här är någonting som finns med i kunskapsstyrningen. Även om det då inte är direkt uppdaterat med covid-19, så är det här någonting som man faktiskt skulle ha gått ut med om man hade följt sina egna riktlinjer, sina egna regler. Så att det är det som jag tycker, det är därför jag vill lyfta den här frågan. Jag tycker att man har misskött sitt jobb på den här punkten. Det här skulle man ha gjort.
Ja, du pratar helt enkelt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
Precis.
Där skriver man ju att ohälsosamma matvanor ger kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och närmast fördubblad risk för förtida död. Det här är ju lite intressant när vi kommer in på det, för att med all respekt för oro och rädsla för covid-19, så är det ju ändå så att vår egen Socialstyrelse och WHO är överens om att en av fyra i Sverige, hela 25% av oss, riskerar att drabbas av sjukdom eller förtida död tack vare just våra ohälsosamma matvanor. Det pekas ju faktiskt ut som den största enskilda risken i Sverige idag.
Precis.
Vet du att vi bjöd hit vår minister som ansvarar för folkhälsan i Sverige, Lena Hallengren? Vi intervjuade henne och ställde frågor och tänkte hur tänker man från politiskt håll för att förebygga ohälsa? Det är ändå en väldigt bra investering om man ser till vad sjukvårdsbudgeten kostar idag. Tyvärr var det ju, vi träffade ju förra ministern från samma parti, så jag tror inte det har med partitillhörighet att göra. Och hon var ju väldigt lyhörd öppen för det här. Men vi fick, Lena Hallengren var inte ett dugg intresserad av att diskutera förebyggande hälsa, utan hon sköt helt över ansvaret på kommunerna.
Alltså det här är ju, om man lämnar covid-19 bara för en liten stund, så är det ju redan idag. Så det kommer ju, ta demens till exempel, hela den samhällsekonomiska kostnaden för den är ju i nivå med försvarsbudgeten per år. Och den, enligt en rapport som kom bara för ett, två år sedan, tror jag, Socialstyrelsen som tog fram den rapporten. Den här typen av skenande kostnader ser man ju inom område efter område. Va? Så att det är helt enkelt så att det är en ohållbar situation att bara behandla sig ur den här hälsosituationen som vi får. När vi blir äldre och äldre så blir det ju viktigare och viktigare att sköta hälsan medan man kan, om man säger medelåldern. Mm. Va? Mm. Om man höjer sig mot död vid 65 och trillar ihop i hjärtslag som många gjorde i min kanske föräldrageneration, va? Då kan man ju strunta i det där. Då kan man ju äta dåligt och röka och liksom inte bry sig. Va? Och sen så dör man. Och då blir man ingen belastning för sjukvården. Va? Men om man förväntar sig att leva som många gör idag, kanske till 70, 80, 90, ja, kanske ännu längre. Ja, då blir det ju viktigt att det inte blir en livsförlängning som beror bara på att man liksom justerar till saker på slutet med operationer och mediciner. Och sånt, utan det gäller ju verkligen att ha hälsan, att verkligen vara frisk och pigg så länge det går. Va? Om man ju bara har den här medikaliseringen som gör att vi lever längre, men i samtidigt liksom en större del av livet sjuka, då kommer ju liksom, det kommer inte att funka. Va? Utan det är liksom en överlevnadsgrej för samhället med prevention helt enkelt. Det kommer inte gå annars.
Jag menar, om vi tittar på bara hur budgeten för, eller kostnaden för diabetes typ 2 som ökar stadigt, hur den har ökat de senaste åren, så förstår man ju att om det fortsätter öka så här så kommer vi inte ha råd att ha en skattefinansierad sjukvård ens i framtiden.
Nej, och då får vi de här som man ju börjat ana, eller inte bara ana utan börja se faktiskt med covid-19 att det så stora socioekonomiska skillnader i hälsa då även i Sverige. Va? Så att och det är ju någonting som kommer att öka.
Jag läste igår faktiskt i Svenskan att det har visat att invandrare i Sverige, alltså människor som är utlandsfödda, har upp till 200% ökad risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det hade jag ingen aning om.
Nej, och det är ju någonting som har kommit fram nu på senare tid, och vad jag förstår så är det helt enkelt också via, ja, det är ju grävande journalistik att man har liksom fått fram upp data som inte varit riktigt offentliga tidigare på alla håll och kanter. Men det finns ju naturligtvis många orsaker till detta, va? Det är att man kanske bor mer trångt, man kanske har längre resvägar, måste åka mycket tunnelbana eller bussar under lång tid till jobbet och så här. Och man kan kanske inte råd att vara hemma från jobbet. Ja, det finns ju tusen anledningar, men en anledning kan ju också vara sämre matvanor, va? Och sämre möjlighet till motion och träning och så här. Så att det här är ju en av pusselbitarna som behöver till. Va? Vi behöver ju, att få en god folkhälsa så behöver man ju både ha ekonomisk trygghet och satsningar på andra plan när det gäller mat och motion. Det är en helhet helt enkelt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad tänker du om den här maten som serveras på många sjukhus som ju faktiskt inte är så fiberrik som vi talade om tidigare, eller inte rik på polyfenoler och så vidare, utan är rätt näringsfattig bukfylla som vi brukar kalla det. Vad tänker du om det signalvärdet?
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt att man får en enhetlig och bra mat inom sjukvården. För att jag skrev ju tillsammans med en kollega för, det var 10 år sedan då, när man gjorde stor upphandling av sjukhusmat i Stockholm. Och det kanske några som kommer ihåg de här, var mycket hallå kring de här svarta plastlådorna som sjuka serverades.
Just
och som
det.
Bara skulle mikras upp. Fast man rev ju då ut på flera av de största sjukhusen i Stockholm, så rev man ju då ut köken. Personalen kunde inte längre liksom bara göra lite gröt eller koka upp en soppa, utan allt skulle vara in i en specialmikro. Då.
Mm.
Det här blev ju väldigt, dels så var det ju många som tyckte att det inte var så god mat, men sen så, framförallt så blev det en väldig debatt då kring att hur kunde man göra så här, för att det var en totalt bortseende liksom ifrån matens betydelse som en del av behandlingen.
Mm.
Det är ju inte bara så att man ska äta sig mätt, utan maten är ju en viktig del av tillfrisknandet. Och,
just det.
Och i hela den där diskussionen så var det ju, var ju många dietister inom det som kallas landstinget då.
Mm.
Och även professorer i nutrition och experter på detta då, som ju gick fullständigt i taket över den här upphandlingen. Att man hade verkligen bortsett ifrån matens betydelse i sjukvården. Och det, så på det sättet kan man ju se en rak linje som går. Det finns liksom en historia att falla tillbaka på när man inte lyfter de här typen av frågor i samband med sjukdom. Va? Det betraktas som, jag tror att många läkare vill att det ska vara lite mer komplicerat än att ställa fram en tallrik grönsaker och lite fisk och så här. Man vill ha, det ska vara en väldigt komplicerad mikrobiologisk lösning då. Och det, i många fall så är det ju det, men då kan det bli så att man blir blind för de här lite enkla lösningarna som ju också finns där.
Alltså jag kan ju inte hjälpa det, men jag drar ju alltid paralleller som att jag har både häst och hund. Och när man har det, och det är ju också däggdjur precis som vi, så är det ju en självklarhet att man matar dem, att man ger bra foder till en häst och en hund. Man ger inte dem samma skräpmat som vi ger till våra barn till exempel. Och det, när man är hos en veterinär så är det otroligt stort fokus på vad man väljer att ge för foder till sitt djur. Det är ändå alltid så slående, så tycker jag.
Ja, det är slående det där. Det är slående att reglerna, det där kunde ni ha en egen podd om någon gång, men det är slående hur reglerna skiljer sig mellan att det är mycket hårdare, striktare krav ofta på maten som ges, eller fodret som ges till djur jämfört med den mat som serveras människor.
Alltså, skulle du som hundägare eller hästägare ge dina djur samma mat som vi utan att blinka matar våra barn med dagligen, så hade ju andra häst- och hundägare anmält dig för vanvård. Vågar jag faktiskt nästan lova.
Ja. Både jag kommer ihåg, det var länge sedan jag kollade upp den uppgiften, men det är ungefär hälften så många e-märkta tillsatser som är godkända till djur jämfört med till människor. Och det svar som jag fick en gång när jag pratade med folk på Jordbruksverket, det var att djur kan inte läsa.
Ja, okay.
Så vi förväntas kunna läsa den här innehållsdeklarationen. Och då kan vi ta ställning till om vi vill äta det här eller inte.
Det är ju inte djuren som köper sin egen mat, men det var ett intressant svar. Du nämnde i början att du har reagerat på att du inte har sett Livsmedelsverket under de här pressträffarna som har då varit dagligen under våren. Då började du googla på Livsmedelsverket och covid-19 och märkte att myndigheten har fokuserat på risken att smittas via mat och på att slå ner påståenden om att höga doser av vitaminer och tillskott som exempelvis omega-3 kan skydda mot covid-19.
Ja, men precis, jag tycker att båda de där synpunkterna kan ju vara befogade, va? Det är deras jobb att hålla ordningen i leden, men när det gäller försäljning av tillskott. Men jag tycker ju att problemet med undernäring, inte minst på äldreboende och andra håll, borde vara större än risken för konsumtion av vitaminpiller. Jag har inte sett någon statistik över hur man som skadats av det i Sverige. Och i den nuvarande situationen så tror jag att det är lite förvånande helt enkelt att man bara tittar på den sidan av myntet och inte på det som WHO som framgår av WHOs guidelines och det som, eller deras rekommendationer och det som framgår även av olika riktlinjer inom svenska myndigheter. Så att det där jag är förvånad. Sen är det ju otroligt viktigt att poängtera det att apelsiner eller mat eller motion, det skyddar ju inte mot covid-19. Det är inte så att man kan liksom använda den här typen av alternativa metoder för att värja sig mot viruset. Man kommer kunna bli smittad ändå. Men däremot så är ju då den det som man från WHOs sida då misstänker, att man kan liksom ge sig själv bästa möjliga förutsättningar, så ge sig själv och sitt immunförsvar bästa möjliga förutsättningar att stå emot den här sjukdomen.
Mm. Du avslutar din krönika med: coronapandemin är en chans till en bred satsning på en sundare och kanske lite mindre stressig livsstil. Den chansen ser vi än så länge inte ut att ta. Men vi kan väl hoppas här att man inför hösten hinner samla ihop tankarna och koordinera och faktiskt göra en bred folkhälsosatsning. Vad säger du?
Ja, jag hoppas verkligen det, att man gör det. Och att det jag tror ju att liksom när de flesta som sätter sig ner i lugn och ro och tänker efter på saken, så kommer ju att inse att det är det som behövs. Och att tillsammans med andra åtgärder. Va? Men det vi kan liksom, det här är ju ett sätt att ta höjd inför kanske nya vågor av den här smittan eller nya pandemier. Och framförallt så den fetmaepidemi som vi har runt om i världen, som ju faktiskt skördar avsevärt fler liv än vad den här pandemin gör i alla åldrar. Va? Så att det här är ju ett hälsoproblem som galopperar runt om, och det går liksom inte att bortse från det längre.
Du har faktiskt själv startat en podd med din parhäst Niklas Ekstedt, eller hur?
Just det. Mm. Ja, men vi tycker att det är roligt att sitta och prata.
Och vad hittar man? Jag tänker om man vill lyssna mer på dig och få dina kloka råd, vad hittar man din och Niklas podd?
Ja, men den heter Leva gott, och den finns på, ja, den finns där poddar finns. Den finns på Spotify, den finns och på andra ställen, där de vanliga poddställena. Vi har ju skrivit de här Happy Food-böckerna tillsammans, och även om båda två intresseras för det, och skrivit en gemensam bok om blå zoner också för några år sedan. Och, så att vi har liksom både varit inne på det här med internationellt åldrande och mat och ja, liksom gjort den här resan med tarmflora och sådär, och senaste forskningen tillsammans. Och det roliga som vi tycker är ju att Niklas, han är ju den mästare på matlagning, liksom jag, medan jag har följt forskningen ett antal år. Så att vi försöker korsbefrukta oss varandra här med det. Och det funkar rätt bra.
Ni är en väldigt bra match.
Ja, men det kommer in från olika håll, och det blir både mat och lite kunskap och sen att vi sitter och småsnackar. Vi tycker det är ganska roligt att sitta och småsnacka. Så att vi tar upp en del aktuella saker och en del gamla berättelser som vi har varit med om. Och så att det är en ganska lättsam blandning. Lite kunskap och lite glädje.
Det låter som en riktigt bra podd. Vad kommer du göra själv för att optimera din hälsa inför hösten här, om vi går in i någon svår våg 2?
Ja, men jag försöker komma igång med träning faktiskt. Det är det jag håller på med. Och sen så håller vi båda på också på att jag är ju tonårskillar, så att de har ju varit, jag vet inte hur, om det är genetiskt, men de har varit väldigt sådär, vi har så mycket kött att äta hela tiden, och vi försöker hela tiden dra över till liksom det här mer vegetariska och äta mer grönt. Så att vi har en kampanj på den fronten också. Då. Så att vi jobbar både med mat och med lite motion också.
Ja, det låter bra, Henrik.
Det är väl liksom de två projekten. Sen ska jag försöka ta det lite lugnt också. Stress och sova är bra, jag har hört också, för immunförsvaret.
Ja, men vad härligt. Men då ser jag fram emot att träffa dig till hösten igen med lite mer, lite starkare immunförsvar helt enkelt.
Verkligen.
Ha en jättehärlig sommar, Henrik.
Ja, detsamma. Ha en jätteskön sommar själv.
Tack.
Ja, du Lina. Så bra intervju. Och jag tycker att det är, av allt så tycker jag att det är väldigt intressant just det här Henrik säger om att det viktiga är inte att vara bäst i klassen i en kategori, utan det viktigare att göra lite i alla kategorier för att hitta den där balansen som är så viktig. Och då kommer jag att tänka på Dr. Chatterjee, för det är ju precis det han återkommer till hela tiden också. Han har ju till och med döpt sin bok till Hälsobalansen.
Och Food Pharmacy har haft den stora äran att få intervjua Dr. Chatterjee, och den intervjun kan du lyssna på i avsnitt 121.
Ja, men verkligen. Och vet vad jag tänker, Mia? Jag tänker, det är många som pratar om hälsohets.
när man pratar om att ta liksom makten över sin livsstil och försöka förbättra sin livsstil för att förebygga ohälsa. Jag tänker att man kommer runt det här med hälsohets genom att inte behöva vara bäst i klassen egentligen inom något område, utan se till att sprida ut det och försöka få en god livsstil, tillräckligt god livsstil inom flera områden istället.
Mm, det kanske låter krångligare för vissa, men jag tycker spontant att det låter enklare att göra lite i varje kategori.
Absolut, för då finns ju också utrymme för undantag. Då måste man inte varje dag motionera eller sova jättebra eller meditera eller vad man nu har lagt till för livsstilsförändringar man vill göra. Utan någon dag så kanske det inte passar in eller man glömmer av eller något annat kommer emellan, och det är helt okej.
Precis.
En sak som jag tyckte var väldigt intressant som Henrik pratade om, det är ju att det här är ytterst en politisk fråga. Att lyfta vikten av en god och sund livsstil för att förebygga att bli allvarligt sjuk. Och då tänker jag på Lena som vi också tar upp här i intervjun. Vi träffade ju Sveriges minister som är ansvarig för folkhälsan precis innan covid-19 egentligen. Det var i januari vi släppte det avsnittet.
Avsnitt 119.
Lena var ju faktiskt helt ointresserad både av sockerskatt och att ta tag i det faktum att svenskar, över 50% av oss, är överviktiga eller feta. Och då tänker jag att jag undrar om covid-19 har liksom fått Lena att tänka om. Tror du det?
Ja. Jag vet inte, men jag har ju förstås funderat på det också. Det vore ju inte helt fel. Vi får nog inte chansen att intervjua henne igen.
Nej, det tror jag inte. Men jag tänker att vi kanske kan skriva ett till brev till henne. Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, han har ju då tidigare kritiserat faktiskt högre skatter på mat med socker och salt och fett. Men tack vare då coronakrisen så har Boris Johnson helt svängt om. Han blev ju själv väldigt sjuk och har efter det riktat ögonen mot fetmaepidemin och de problem som man har i Storbritannien idag med övervikt och fetma. Och han har faktiskt själv gått ner 6 kilo. Visste du det?
Nej, det visste jag inte.
2/3 av alla vuxna i Storbritannien är ju överviktiga och 1/4 lider av fetma. Och nu har man sagt från politiskt håll i Storbritannien att nu är det dags att ta tag i det här, eftersom att övervikt är en av de riskfaktorer som kan leda då till allvarligare fall av covid-19. Hur bra?
Skitbra. Men vad ska man göra då?
Jag kan inte i detalj, men jag vet att regeringen ska satsa stort på att få britterna då att bli mer hälsosamma genom att reklam för skräpmat förbjuds före klockan 10 på kvällen. Och man ska också utreda om man kan förbjuda reklamen helt och hållet. Stora restauranger och kaféer måste uppge hur många kalorier deras rätter innehåller.
Just det, men det var ju det vi pratade om senast.
Och matbutikernas populära luncherbjudanden, då man kan köpa 3 och få en gratis, det förbjuds.
Ja.
Och hälsovårdssystemet, NHS, de ska också satsa då på att hjälpa folket i Storbritannien att gå ner i vikt. Bland annat genom att läkare ska börja skriva ut recept på motion till överviktiga personer.
Gud vad bra, kan inte Sverige ta copy-paste på allt det här?
Ja, men det var, jag tänker det också, och jag tänker att det är det vi kanske ska skriva till, till Lena. Hon är ju så trött på oss, men jag tänker...
Alltså, vi kanske ska be Boris skriva till Lena.
Ja, precis.
Han kanske har liksom mer gehör. Det är bara en idé, men då måste ju vi skriva till Boris.
Ja, men det är det jag menar. Känner vi någon som känner Boris? Jag känner ingen.
Det får vi luska lite i. Kanske en omväg. Ja, vi får tänka på det här, Lina.
Jag vill inte vara negativ, men jag tänker att det bor rätt många människor i Storbritannien, rätt många fler än här, så att han kanske får många brev. Men du, en bra idé. Vi testar, vi har ingenting att förlora.
Nej.
Vet du, en till sak som jag läste apropå Storbritannien. Fler personer än någonsin slutade röka i Storbritannien. 1 miljon britter slutade.
Vänta lite nu. Backa bandet nu under första kvartalet det här året, eller under första halvåret?
Ja, precis.
Och jag trodde det var precis tvärtom. Ja. När man satt i karantän och inte hade så mycket annat att göra. Jag skulle tänkt tvärtom, men så jag tänkte att fler hade börjat röka typ.
Ja, nej, men jag tror att det handlar just om det här som Henrik sa, att man har varit bättre i andra länder på att informera om vad vi kan göra själva.
Mm, just det. Det är klart det är det.
Det är faktiskt en studie från University College London som visar att andelen personer som har slutat röka under 2020 är den högsta på över ett decennium.
Fantastiskt ju.
Superbra. Mm.
Inget ont som inte får något gott med sig.
Och apropå det så tänkte jag faktiskt att nu är det ju en av de få soliga och varma dagarna den här sommaren. Så jag tror att vi ska gå ut och passa på att njuta av lite frisk luft och sol och D-vitamin.
Ja, och vet du vad jag ska göra om några timmar?
Nej.
Plocka blåbär. Det är ju så mycket blåbär i år i skogarna.
Gud vad gott.
Ja, men jag tänkte jag skulle bjuda på det på fredag när vi har kräftskiva.
Ja, vad gott.
Nu ska jag hitta på någonting med blåbär. Jag gör någonting som jag lägger upp på bloggen också. Något härligt blåbärsrecept.
Åh, vad gott Mia. Det längtar jag efter. Då ser vi fram emot det. Och så till alla er andra. Vi ses nästa onsdag.
Ja, vi hörs nästa onsdag. Självklart, precis som vanligt. Hej, hej.
Hej.
Yes, ja, hurra, perfekt, underbart. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase och idag även med Henrik Ennart. Jag heter Sebastian Ring och står för musik med mera och för redigering står Jens Back på Stray Dog Studios. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej.